Podcasten presenteras av Mindler, Sveriges största psykologmottagning online.
Det här är Politikens frågepodd.
Idag om Bo Rothstein.
Nu ställer jag frågan tredje gången. Jag tror många tittare vill veta.
Hej politiken. Jag vill först tacka för en superbra podd. Tycker att ni alla är så roliga, kompetenta och pålästa. Jo, Bo Rothstein skriver ju i sin nya bok om begreppet liberal socialism. Men jag undrar, vad är egentligen skillnaden på liberal socialism och socialliberalism? Hälsningar, trogen lyssnare.
Trogen lyssnare skriver ju i sin bok, jag vill säga att det är någon annan som är lite påläst här, för att det kanske inte alla som har drabbats utav Bo Rothstein, statsvetarprofessorns senaste, inte tegelsten, vad ska man kalla grundbulten?
Den bok du nu håller upp för mig är ju en helt vanlig inbunden bok på, vad kan det vara, 250 sidor? Ja, kanske?
Kanske 300 ändå. Ja, 300.
300.
Hans ögon. They men, start
men
to
är
lose
det,
it.
Är det inte lite ett testamente? Alltså jag tänker att Bo Rothstein kommer skriva fler böcker. Men den har ju karaktären av en summering av... alltså ett slutord.
Greatest hits-samling?
Nej, det är inte så skulle jag inte säga. Men när han... Han skriver väl att det är ett slags... Här slutar jag som statsvetarprofessor och... kommer fram till detta.
Jag skulle vilja säga greatest
på samhället.
Samling. För det är lite min analys av det här nämligen.
Ja, då håller vi fast vid det. Om det är det du har landat i.
Landar jag någonsin i någonting? Vi får se om jag slår sönder den här tesen redan knappt innan jag har presenterat den. Grundbulten, tillit och visionen om en liberal socialism. Vi kanske får börja i den andra änden egentligen, den klassiska socialliberalismen, och här kan vi väl vara öppen med min gamla folkpartism. Det var det här man lärde sig på första så här, ideologikursen.
Men du var med i ungdomsförbund?
FPU, nej det heter inte då, det heter LUF. En gång fanns det en farbror som fick ett barn som hette Anne Wibble, han hette Bertil Ohlin, och Bertil Ohlin var en nationalekonom som insåg att liberalismen måste också tänka på de svaga i samhället, så därför skapades den sociala liberalismen, socialliberalismen. Det har ju funnits absolut andra internationella versioner som har...
Tidigare, och Folkpartiet är ju inte de enda människor på jorden som har omfamlat den här idén.
Nej, även Centerpartiet. Så jag vill bara säga att den har ju funnits, socialliberalismen har varit starkare i en svensk kontext för att det var ändå en Nobelpristagare som på något sätt klimade den och sa att givetvis marknadsekonomi, men också ta hand om de svaga, och det är där vi liksom skiljer oss från de konservativa eller de liksom rent laissez-faire-liberala som vill bara att den osynliga handen ska ha hand om allting helt enkelt.
Borgare med samvete är väl vänstersidans beskrivning av socialliberalism?
Ja, och
jag, eller var, nu vissa tider.
Ja, nu försöker jag också komma på, kan man förklara ett diagram lätt i poddform? Men jag kommer ihåg på de här ideologikurserna så var det så här, hur vet man om man är socialliberal? Och så var det tre olika liksom så här, samhällstyper. Den ena var liksom jätterika och jättefattiga, sen var alla liksom lika fattiga och rika, och sen så var det någon som var liksom, skillnaden var inte lika stor mellan rika och fattiga, och då skulle den goda socialliberalen alltid välja det samhälle där den som hade det lägst liksom inkomster, den som hade det sämst fick det bäst, och sen, men inte riktigt brydde sig om skillnaderna mellan de som hade det allra mest och liksom medelklassen. Så det var en sorts version utav den socialliberala tanken.
Man ska stötta de svaga, men de rika kan ändå få vara skitrika.
Ja, det är inte någonting i det här jämförande, det komparativa, den här liksom maktanalysen som är liksom starkare på den vänstra sidan, att det i sig skapar dåliga saker.
Men om det är socialliberalism, åtminstone enligt grundkurs på LUF på 90-talet, vad är liberal socialism då?
Den liberala socialismen, och då tänker jag kanske vi måste ta vägen via Bo Rothsteins greatest hit eller testamente, någonting, vad har han gjort innan? Jo, han Kanske om du har läst typ, jag vill säga så här, öppnat i Göteborgs-Posten de senaste 10 åren.
Det är svårt att lista vad Borås har gjort innan. För mig så är han ju bara... jag tänker två saker när jag tänker på hans namn. Ja. Han är, den, var i alla fall länge den mest citerade svenska statsvetaren. Ja. Alltså den internationellt sett mest framgångsrika. Och sen har han ju en röst som låter väldigt mycket som man tänker att Tingsten lät. Eller som man hör att Tingsten lät om man liksom lyssnar på sådana gamla radioinspelningar. Väldigt, väldigt hjält. Väldigt, i high pitch-registret jobbar han. Tingsten också. Det är en de röst... två grejer jag har på Rothstein.
Som du har, precis.
Du kanske kan fylla i luckor.
Och då kanske vi får också vara öppna med att vart var det Henrik Thorhammar pluggade statsvetenskap? Ja, men det var ju på Göteborgs universitet. Hadja Rothstein kommer inte 100% ihåg det, men jag kommer ihåg liksom hans röst. Det kanske därför som jag har fångat upp alla hans arga artiklar om cancelkultur, om hotet från woke, om det här med vita rummet haveriet. Kommer du ihåg det här?
Ja, man kan säga i kulturfrågan i det senaste decenniet har väl Rothstein inte utmärkt sig för att vara woke-vänster?
Nej. Blir också arg på så här policy-professionella, skapade den här glosan för lobbyister, för de här människorna som... eller egentligen så här...
Som pendlar mellan att vara sakkunniga på ett departement och jobba på en PR-firma.
Eller framförallt kanske de här som är, har jobbat utveckla
alla
politik.
Alla i svensk politik nästan.
Men inte valda till det. Det säga. Är de policy-professionella enligt honom. Mm. Sådär. Myndigheter som kampanjer. We could go on and go on på Rothstein-klaget på det hela. Men vad han...
Nej, mitt var inget klag, det var objektiv information väl?
Ja. Men nej, jag menar att som han har klagat på.
Ja, det menar så.
Precis. Han är mest citerad PGA tillitsforskningen, also known as nej, nu får jag säga det hjält. Det nordiska guldet. Nej, du låter hjält.
Jag vet inte. Det kan inte göra. Gör inte Rothstein. Låt ett unikum vara ett unikum.
Det nordiska guldet.
Alltså tilliten, den mellanmänskliga tilliten i de nordiska samhällena.
Till exempel så är det klaget mot biståndspolitiken att du spänner vagnen framför hästen. Hur ska du kunna få demokrati? Hur tror du att du kan bara hälla pengar in i länder när de har när de inte har någon tillit? Mm. Det är, och det här är liksom en liten vändning.
Varför är vi så tillitsfulla mot varandra enligt Rothstein?
Kul att du frågade, för det ska jag berätta för dig. På 1800-talet, då var det försumpning. Då kom vi till Hjalmarsson också, farbror högerpartiledare som också var statsvetenskapsprofessor eller någonting sånt. Han var kunnig inom de sociala vetenskaperna i alla fall. Och han hade tittat på vilken vidrig mutkultur Sverige var känt för under 1800-talet. Du liksom kom ju ingenstans om du inte betalade dig in som tjänsteman. Du liksom fick nya personer under dig som betalade lite pengar för att de hade fått sitt jobb hela tiden. Det här idén om en oberoende rättsstat som fattade neutrala beslut, meritokrati, den existerade icke i denna sunkiga the swamp som var Svea rike på 1800-talet.
Och 1700,
ännu mer
1700-talet. Ja,
1500-talet mutkultur, 1400-talets mutkultur.
Men inte den historiska poängen här att det händer något i mitten av 1800-talet.
Ja, 1860.
Alltså
stora reform.
Storhetstiden för det här, för korruptionen är ju Bellman. Väl?
Ja.
Alltså där man köper sig ett jobb. Man köper ett jobb, en tjänst, och sen får man lite mer pengar betalt för det jobbet, fast man utför inte det jobbet.
Och det här skulle vissa påstå, så här fungerar det faktiskt rätt mycket i resten av världen, rätt mycket genom hela världshistorien. Så egentligen så är hög tillit och bra demokrati ett unikum, ett undantag i världen. Och varför funkar det så bra i Norden? Jo, för att vi plötsligt rensar ut i våra myndigheter, och då plötsligt kan människor börja lita på varandra. Det är lite hans tankar i grunden för allt detta.
Men det här är inte liberal socialism.
Nej, för då kommer vi till det här att...
Eller? Det vore väldigt enkelt i sådana fall, tänker jag.
Nej.
Om folk litar på varandra, är det liberal socialism?
Ja,
nej. Inte vara så.
Men vad han är inne på väldigt mycket, och det här tycker jag är ändå härligt med en statsvetare, som säger så här: jag klagar på alla andra som håller på med stora tankar, för ni bryr inte om implementeringen. Ni bara kommer på igång era fucking stora grand ideas, basinkomst, fan vad härligt. Och sen så går han till storms mot Hägglund.
Vem är Hägglund? Göran Hägglund, partiledaren i Kristdemokraterna.
Nej, Martin Hägglund.
Nej, är det han, alltså han Yale-professorn eller vad han är, som gjorde sånt succé här om året med Mitt enda liv, Vårt enda liv, vad hette boken? Vårt enda liv, tror jag.
Just det, och det här känns väl lite det här, den statsvetenskapliga, alltså han, tänkade sfären.
Ja, som han utpekades ju ändå vara den nya vänstern.
Ja,
ja. Och Aftonbladets kultursida älskade hans bok.
Ja.
Och böcker, kanske.
En sån bok, en sån idébok som uppmärksammas. Och då menar Rothstein, nej. Men nu får man säga att lite skarp är ändå Bo Rothstein i sina tankar här. För då går hon in på basinkomsten och säger, vem ska du liksom vilja göra de tråkiga jobben om man alltid är garanterad pengar från staten? Och menar så här, det här, nu tänker inte på konsekvenserna och gör, får man säga, en drastisk liknelse. Man kan med visst fog benämna vad Hägglund och hans gelikar sysslar med för den humanistiska forskningens motsvarighet till neurosedynskandalen. Hägglunds och hans gelikars tillvägagångssätt är inte bara ignorant, det är också potentiellt mycket farligt. Hörde jag behov av omskolningsläger? Sluta detta lilla citat med.
Omskolningsläger? Det är många olika saker i de där meningarna.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Det här handlar mycket om då, när du inte förstår institutionen, när du inte förstår hur de här fungerar, så fattar man inte hur man ska uppnå allt det hela. Nu har vi det här.
Han tycker att Hägglund torrsimmar, helt enkelt.
Ja,
ja.
För you haven't done the thought jobb. Men vem har tänkt väldigt mycket? Vem har kritiserat? Vem har tänkt länge? Bo Rothstein, en farbror som redan när det begav sig på 70-80-talet var en kritiker av en stor samhällsidé då, nämligen löntagarfonderna.
Just det. Det är socialism i alla fall.
Där är vi socialism. Och tänker så här, okej. För vad, jag har liksom aldrig haft känslan nämligen att Bo Rothstein var en socialist. Kanske inte en tydlig borgerlig människa, men något mer åt högra hållet på något sätt. Mm. Särskilt i ljuset utav de frågor han har lyft upp i samhällsdebatten de senaste 20 åren. Så då var det intressant, för då kommer vi tillbaka till så här, egentligen, vad är problemet med demokratin just nu? Och då är han inne så här, men det är ju Trump, det är Orban, det är Åkesson, det är högerpopulismens attacker på den liberala demokratin. Attackerna på rättsstaten, på meritokratin, på idén om att det är vad man säger, inte vem som säger det. Och då kommer han ju också till vänstra sidan och identitetspolitik och det här liksom, att det är många attacker här. Så vi behöver det liberala, men vi behöver också jämlikheten. Och här kanske jag känner att han springer lite snabbt i sin övertygelse, i alla fall till mig som läsare just.
För då blir jämlikhet i Bo Rothsteins version är att införa någon form av löntagarfonder.
Verkligen inte, men någon form av socialism. För han är arg på löntagarfonderna. Okej,
det här... ska vi prata om löntagarfonderna en stund? Det var ju socialism, så att säga, facklig socialism.
Ja.
För idén där var ju att övervinst i företag, som det hette då. Framförallt i företag som var ju utvecklade sektorer som helt enkelt faktiskt gick bra. Mm. Men som fick pengar på grund av den solidariska... eller fick stora vinster delvis på grund av den solidariska lönepolitiken, att de ju pengarna skulle läggas i en fackligt kontrollerad fond.
Ja.
Och då är det var ju så att säga inte staten som skulle få cashen. Cashen skulle ju facket få.
Ja, och det här...
Det är en liten särregel, eller en egen version, ja, av socialism.
Det är en originell tanke. Vad jag tänker så här Bo Rothstein vänder sig mot, det är att det här var en opopulär tanke som fick liksom högern att mobilisera emot den hela och på något sätt har gjort att idén om ekonomisk demokrati fick ta ett steg tillbaka för det associeras med löntagarfonder.
Ja, det tycker jag är en rimlig historisk skrivning, vill jag säga. Alltså det var ju en övermodig vänster, alltså socialdemokrati i Sverige, särskilt den fackliga delen, som liksom i kraft av att nu jävlar ska vi till slut genomföra ekonomisk demokrati också, drog på till 100% på den här idén och inte kunde liksom tänka sig tanken att vi skulle torska mot de här extremt fåniga borgerliga partierna som fanns och Svenskt Näringsliv, eller alltså SAF som det hette på den tiden. För de gled ju med i den där tanken. SAF också i början.
Folkpartiet, jag tror det är även liksom Moderaterna ibland sa så här, att det finns bra idéer. Nej, inte bra idéer med löntagare.
Men tittar man på det i efterhand så är det ju inte bara liksom ett borgerligt mytbygge. Det här var ju verkligen isberget som den stora, starka svenska socialdemokratin körde in i. Och började läcka ur efter det. Alltså det är ju verkligen en vändpunkt för att man inte trodde att man skulle kunna förlora och därför gick liksom på stortorsk.
Ja, och det kanske det här är då den här implementeringspragmatismen hon ser hos Rothstein som en tänkare här. Då, att han säger, ni har inte tänkt igenom hur det här liksom ska funka i verkligheten för att... Jo, man ska säga så här, han säger så här, ojämlikheten är ett stort problem, men vi kan inte ha den här klassiska socialismen från förr med planekonomi och det här med diktatur. Mm. Det ska vi inte ha heller. Nej, nej, okay. Så det ska vi inte ha. Vad vill du ha då, Borås? Vad vill du ha då? Du klagar på alla. Ja, och vi ska absolut inte ha löntagarfonder, men det är väldigt viktigt med den här med den ekonomiska demokratin. Och då...
Och det kopplar han kanske till tillit och idén om varför högerpopulismen sprider sig över världen.
Ja, och då kommer han till, alltså, vad är ett bra svenskt uttryck med ett switcheroo, när man gör en sån här en bait and switch, alltså att man håller någonting och snabbt som en liten trollkarl, en sån här som sitter på en gågata och har tre stycken små koppar. Någon som gör en sån grej.
Skiftar.
En skift. Vi gjorde det så litet för? Jag hade så mycket målande beskrivningar. Och bara... Ett skifte gör han då, för då menar han så här, löntagarfonder är liksom, det är, man är fast i en tankemodell för man har liksom köpt kapitalismens premisser. Nu blir det liksom stark kritik, nu går vi in i en ny nivå, nämligen att vad problemet är med vänstern, förutom att de vill införa saker som är väldigt opopulära, och det säger han också så här att omfördelning, det tror inte han skulle vinna ett demokratiskt val.
Nej.
Massiv omfördelning. Och vi kan inte införa löntagarfonderna heller. Och vad är det istället då vi kan göra? Jo, om vi tänker så här. Det är inte så att kapital hyr arbete, utan arbetet hyr kapitalet. Va? Jo, vi ska bara förvandla alla aktier som ger makt över företag till obligationer. Vi ska alltså införa det arbetarstyrda företaget.
Mm.
Och det här har en väldigt stor tilltro till, att det här är lösningen. Det här ger människor mål och mening, levererar bättre ekonomiska resultat. Och då tänker man kanske det här med tilliten ska ökas. Känner fortfarande det kanske lite skakigt i hans...
Alltså, på ett sätt kan man ju se de gamla löntagarfonderna, som ju faktiskt genomfördes men som inte blev vad det hade tänkt att vara. Det var ju tänkt att folket skulle få ekonomisk makt genom facket och liksom steg för steg äta upp företagen eller kapitalintresset. Bli jämställd med kapitalägaren. Det som sen kom i praktiken av folkligt deltagande i ägandestruktur i företag var ju privatspararboomen. Alltså ISK-konton. Alla äger lite i jättemånga olika företag. Mm. Människor sparar i ägande i företag. Det kan ju inte kallas kanske en socialistisk idé, men det skapar ju, det minskar ju avståndet i någon mån mellan kapitalägaren och den utsugna arbetaren i den socialistiska teoretiska modellen.
Men det här är ju problemet med den formen av kapitalismen. Det huvudlösa kapitalet. Det är just det här att den formen av ägande tar inget ansvar. Vill inte liksom pusha företag i ett visst riktning. Att det finns kritik mot att man inte tillräckligt har koll på styrelsen, vem som ska bli vd och sådana saker.
Så, men det här ska då, vara ett, mer av ett arbetarinflytande direkt i det företag man arbetar på.
Ja.
Och därför så kommer människor känna sig mindre alienerade. Och därför kommer de inte bli måltavla eller så lätt byte för högerpopulismen.
Precis.
Det är vad Rothstein tänker, eller?
Som jag uppfattar det, det är den liberala socialismen. Och en
då svarade vi också där på själva frågan. Fortsätt.
Ja, nej, men du får kanske fråga så här. Okej, intressant, spännande ny idé. Jag har inte tänkt de här tankarna. Vad ska jag liksom, är det Konsum han pratar om? Vad menar han är de här succéföretagen som är så himla duktiga? Nej, men då säger han så här. Nej, men Sverige har ju inte såna här företag. PGA. Och nu kommer en Rothstein-attack här.
LO, va?
Jajamensan.
LO och SAF.
Framförallt LO.
Det är bara LO han hatar, okej.
Okay. Mm. För vad är det LO inte vill? Men han vill inte att så arbetarna ska liksom börja plötsligt bli kapitalister. För de är ju fast i det här gamla tankesättet. De har ju inte fattat den här switcheroon man ska göra, som Rothstein säger. Så, nej. Det är ju arbetarna som hyr kapital. Gud, vad du är.
De är ju redan kapitalister. I sina pensionssparanden och idéer.
Nej, men han menar så här, så att, och då går han också på så här som sin statsvetare hjärna, så bara, för vad är det liksom, eller vad är det fackföreningen, varför var inte de inne på när vi väl öppnade upp, och det tycker jag ändå är fel att vi kom in med marknadsreformer och sånt där, vi ska inte ens gå in på new public management, vad arg han är på den, men bara idén med att vi privatiserar vissa marknader, varför kom då inte LO in och sa så här, vet du vad, personalägda kooperativ då får väl de ta hand om massa vård och omsorg och såna här saker. Nej, för att vad är det fackförbund i Sverige är bra på? Vi kan förhandla löner. Det är vår kompetensinriktning. Jag vill inte att det ska förändras. Det är min huvuduppgift. Det jag fortsatt ska göra. Så det är liksom de här förhandlarmentaliteten, och då måste det vara som det alltid har varit. Då kan man inte komma in och ändra på någonting. Så därför har vi inte fått den här universallösningen som bor Rothstein.
En möjlighet skulle kunna vara den här. Svensken är tillitsfull men gillar inte kooperation. Alltså jag menar, det är ju länge sedan det fanns stora, eller en omfattande framgångsrik kooperativ rörelse. Jag vet faktiskt inte när den liksom upphörde riktigt. Det har säkert någon studerat. Någon kan tipsa om en läsning på det. Men både Socialdemokraterna och Centerpartiet var ju kooperativrörelser i inledning av sin existens. Men sen har ju det bara försvunnit. Och jag menar,
men här jag kommer att återinföra detta.
Jag råkade igår, av skäl jag inte ska gå in på, lyssna på statsministerduellen i... det var två jag tittade på. Jag tittade på 1985, Palme versus Adelsohn, och jag tittade på korta delar av 82.
Varför ber du om ursäkt för det?
Palme
här är...
versus Fälldin.
Det här är vad du är, att du tittar på statsministerdueller från 1985.
Det här var den i 85, för det var så långt liksom idén om privatisering av välfärden hade kommit då. Då i slutanförandet så sa ju Olof Palme så här, men vi bryr oss om barnen. Och det ska få finnas alternativ i barnomsorgen och i sjukvården. Vilka som vill får starta vad som helst. Men det ska inte vara några bolag. Det ska inte finnas något vinstintresse. Utan det ska få finnas stiftelser. Och det ska få finnas kooperativ. Det var ju där hela den här vinst i välfärdsdebatten som vi fortfarande lever med. Nu senast skrev Aftonbladet om kunskapsskolans avancemang i Saudiarabien, där man startar skola som ett återköp för att kunna sälja vapen från Saab. Alltså det har rört sig en bit från 1985 års slutdebatt, där då Adelsons motargument naturligtvis var, det är bra att du bryr dig om barnen, Men vi tycker att föräldrar ska få bestämma över barnen. Inte pappa staten. Ja, det blev ju ingenting av de där kooperationerna. Det är ju sanningen. Det skapades inte i någon större omfattning en kooperativ rörelse. Så är inte problemet med Rådstens teori att vi svenskar må vara tillitsfulla. Men vi har ingen jävla tillit till kooperation, för det känns bara som en dålig bostadsrättsförening med icke-fungerande styrelse.
Du,
teori.
Nu kommer vi nästan in på hur mycket väl han talar för BRF för det här.
Gör han det?
Jajamensan, alltså... Trogen lyssnare, det här var en riktigt bra fråga, för den gav oss många tankar, många inspel. Mer frågor, mer saker som behöver läsas. Har du frågor som du vill ställa till oss, så mejla politiken@svd.se.
Du har lyssnat på Politiken, en podd från Svenska Dagbladet. Producent var Tove Friman Leffler. Ansvarig utgivare är Martin Ahlqvist.